Klockan 6 i Stockholm 3 grader, Göteborg 2, Malmö och Kalmar 5. Karlskrona saknar jag tyvärr uppgift för. Visby och Jönköpings flygplats 3. Norrköping 2, Karlstad 0, Gävle och Mora 1. Sundsvall, Östersund och Umeå minus 1. Vilhelmina och Luleå 0 och Kiruna minus 1 grad. Och det var allt från SMHI.
Och här, P1 Morgons egen melodi, eller hymn, som får lyfta denna måndag. Mikael Kulle heter jag. Nyheter på ingång, Marta Einarstam-Karis, bland annat om den här oron i USA för turismen.
Ja, precis. Att turister ska bojkotta landet när amerikanska regeringen ändrat hållning till omvärlden.
Och terroranklagelserna och flytten till ett högsäkerhetsfängelse. Vad kan göras för att få fängslade journalisten Joakim Medin frisläppt i Turkiet, frågar vi oss om en kvart. Dessutom den här ekonomiska oron nu inför veckans besked om USA-tullar, har en ekonom på väg hit också för att prata om detta. Nu visar klockan 7.
Utländska räddningsteam har börjat nå Myanmar. Obligatoriskt skolval blir inte av trots att det finns med i Tidöavtalet. Och majoriteten av landets kommuner låter inte elever utbildas i pågående dödligt våld. Det är Ekots rubriker. Ja, först ska vi till Myanmar. Det har snart gått 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen. Och nu har utländska räddningsteam börjat anlända. Hittills har över 1700 människor rapporterats döda. Många saknas fortfarande under rasmassorna och tiden börjar rinna ut.
Applåder och jubelrop när en kvinna vid liv sakta dras ut genom en springa i rasmassorna. Det är ett tidskrävande räddningsarbete som till stor del sker för hand. Snart 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar beskrivs Mandalay som en stad där det stinker död. På söndagskvällen kunde en 35-årig gravid kvinna bäras ut från ett kollapsat lägenhetshus i Mandalay efter att man amputerat hennes ben. Men enligt nyhetsbyrån AFP avled hon kort därefter. Räddningsteam från utlandet har börjat nå de värst drabbade områdena. Men arbetet sinkas fortfarande av förstörda vägar, broar och kommunikationer. Ett kraftigt efterskalv med magnitud 5,1 på söndags eftermiddagen skrämde många av invånarna i Mandalay. Singapores utrikesminister Vivian Balakrishnan har uppmanat till ett omedelbart eldupphör i inbördeskriget så att alla i landet kan fokusera på att hantera katastrofen.
We hope that there will be an effective ceasefire so that everyone in Myanmar can focus on dealing with the humanitarian disaster which has occurred.
Militärjuntan har genomfört flygattacker mot rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. De väpnade styrkor som står under skuggregeringens kontroll och strider mot juntan inledde igår en 2 veckors paus i militära offensiver. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Bangkok är det nu totalt 18 som bekräftats döda och över 70 saknas fortfarande i rasmassorna från det höghusbygge som kollapsade. Hemma i Sverige inträffade en explosion vid en hyresfastighet i Hjortmossen i Trollhättan sent igår kväll. SOS fick in flera samtal om höga smällar vid 22:15 på kvällen enligt polisen. Det har blivit skador på en dörr och några rutor är trasiga. Men inga personer ska ha skadats i samband med explosionen, uppger polisen till Göteborgs-Posten. En pojke i tonåren skadades allvarligt i en bilolycka på riksväg 95 utanför Arvidsjaur igår kväll, det uppger polisen. Olyckan skedde vid 22-tiden när en personbil krockade in i den A-traktor som pojken färdades i. Den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i tidavtalet kommer riksdagen inte kunna klubba något förslag om det före valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm förklarar varför.
Det är helt enkelt av tidsskäl. Utbildningsdepartementet har ju både tillsatt och tagit emot enormt mycket utredningar på väldigt, väldigt omfattande områden.
Det finns flera brännande frågor som hör ihop med det här att införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval. Det handlar inte minst om hur friskolornas köer ska begränsas. Där alla Tidöpartier utom Sverigedemokraterna öppnat för att de ska kortas. Men partierna skiljer sig åt när det gäller hur mycket. Så här beskrev skolminister liberalen Lotta Edholm i riksdagen 2023 fördelar hon ser med ett obligatoriskt skolval.
Ett obligatoriskt och gemensamt skolval där fler vårdnadshavare gör aktiva val utifrån tydlig information och där urval sker utifrån förutsägbara kriterier menar jag är det bästa sättet att åstadkomma ett mer rättvist och välfungerande skolval som är fritt från diskriminering.
Men Tidöpartierna är alltså inte färdiga med att tillsätta en utredning än. Och varför det är så, förutom tidsskälet, ger partierna olika förklaringar till. Andra utredningar har varit viktigare, säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Patrik Reslow. Men han tillägger att det nu pågår förhandlingar mellan Tidöpartierna om en utredning.
Våra ingångsvärden är ju nu rätt så kända när det gäller den. Men jag kan inte säga mycket mer än så. Utan den kommer.
Men även om Tidöpartierna skulle enas om direktiven till en utredning så skulle ett färdigt förslag inte hinna genom riksdagen före nästa val. Socialdemokraterna har tidigare misslyckats med att införa ett gemensamt skolval. Men den skolpolitiska talespersonen Åsa Westlund är kritisk till att regeringen nu inte kommit framåt i frågan.
Det är väldigt allvarligt. Det är ju inte skolor som ska välja elever utan det är elever som ska välja skolor. Och då behöver vi ett gemensamt skolvalssystem som administreras av det offentliga.
Katarina Helmersson, reporter. Majoriteten av landets kommuner låter inte elever vara med och träna i utbildningar om pågående dödligt våld, det visar Ekots enkät. Däremot har många kommuner låtit elever öva på ut- och inrymning. Florian Saxala går i åttan på Tellusborgsskolan i Stockholm.
Vi började med att blockera dörren med alla bord vi hade. Och så använde vi böcker så att man inte kunde dra ner handtaget på dörren. Vi släckte lamporna och så skulle vi vara så tysta som möjligt och sitta längst bak i klassrummet.
Övningen var inplanerad innan massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro inträffade. Och Florians syster Azalea känner sig mer förberedd efter den här övningen som ändå väckte en del obehagliga tankar.
Det skulle vara läskigt att tänka om någon dog på riktigt. Av någon man verkligen brydde sig om.
Av de 176 kommuner som i olika utsträckning utbildat eller övat inför ett scenario med pågående dödligt våld i skolan de senaste åren har 18 låtit elever vara med enligt Ekots enkät. Däremot har många övat in- eller utrymning med elever och flera kommuner som inte övat på inrymning vill börja med det. I Nybro kommun där Helene Fredriksson är gymnasierektor har massskjutningen i Örebro påskyndat en planerad visning av MSBs informationsfilm för gymnasieelever.
Där man då får veta liksom vad ska man göra om något sånt här inträffar. Då är chansen större att man agerar än att man fryser i situationen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att framförallt utbilda elever från högstadiet och uppåt och att undvika fullskaliga PDV-övningar som kan upplevas som traumatiska utan hellre lära eleverna om fly, sök, skydd, larma principerna och kanske testa barrikadera ett klassrum, vilket den något missnöjde åttondeklassaren Martin Bäckström fick göra på Tellusborgsskolan i Stockholms kommun.
Många tog det inte seriöst liksom alls.
Reportrar Dimitri Lennartsson och Sara Nuder. En 19-årig man som dödade sin egen pappa under en psykos släpptes 3 dagar före mordet ut från psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, trots att han uppvisade psykotiska symptom. Det visar en genomgång av fallet som P1-programmet Kaliber har gjort. Kaliber har pratat med 19-åringens mamma som vill vara anonym.
Man tycker kanske att den personen som har kommit in med så djup psykos, att man kanske ska se till att han sover, att han äter under ett par dygn i alla fall.
Det är 2 år sedan 19-årige Robin, som egentligen heter något annat, högg ihjäl sin pappa under en psykos. 3 dagar före mordet var Robin inlagd hos psykiatrin på grund av en psykos han hamnat i efter att ha tagit amfetamin. Men han skrevs ut efter bara 12 timmar, och handlingar som Kaliber tagit del av visar att han då fortfarande hörde en röst i huvudet och tittade oroligt omkring sig på väggarna.
Beskrivningen låter som det vi kallar psykotiska symptom.
Det säger Joar Guterstam, docent i psykiatri vid Karolinska institutet.
En vanligare handläggning skulle ju vara att ta kvar ytterligare en tid för observation och se att det hela verkligen har klingat av ordentligt.
Verksamhetschefen för psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus vill inte ställa upp på en intervju, men skriver i ett mejl att röster i huvudet inte behöver tolkas som psykotiska symptom och att sjukhuset inte har identifierat några felhändelser i vården av Robin.
Joel Wendle, reporter. I Sydkorea växer frustrationen när domen mot den riksrättsåtalade presidenten Yoon Suk-yeol dröjer. Yoon, som länge varit kritiserad, införde undantagstillstånd i vintras och försatte Sydkorea i politiskt kaos.
Yoon Suk-yeol 대통령은 자기를 희생해서 자유민주주의를 지키려는 것.
President Yoon ska absolut inte fällas, aldrig, säger 71-åriga Kim Jong-un som står i närheten av en demonstration till stöd för att fria Yoon Suk-yeol i centrala Seoul. President Yoon har offrat sig själv för att skydda demokratin i vårt land, fortsätter hon. Sydkoreas president Yoon Suk-yeol ställdes tidigare i år inför riksrätt efter att han, i ett tilltag som chockade landet och världen, utlyste ett kortlivat militärt undantagstillstånd i Sydkorea. Han stängdes av från presidentposten och kunde gripas i januari efter att han hållit sig gömd i sitt hem. Frågan om Yoon ska fällas eller frias delar Sydkorea. Hans anhängare köper hans förklaring att han utlyste undantagstillståndet för att hans politiska motståndare i den mer vänsterorienterade oppositionen förlamat landets politik i ett försök att hota demokratin. Hans motståndare menar att Yoon försökte genomföra en kupp och göra slut på Sydkoreas unga demokrati.
Munungago, 대통령이 자격이 없고 국가를 혼란스럽게 한 죄 때문에.
Jag tycker att han ska fällas, säger Yoon Ji-soo, en 36-årig kille som står en bit bort. Han är inte kapabel att styra Sydkorea och det vore bra för landet om han fälldes, säger han. Nu ska landets förvaltningsdomstol avgöra om Yoon Suk-yeol brutit mot konstitutionen. Men domen drar ut på tiden längre än vid de tidigare riksrättsprocesserna mot presidenter här. I flera veckor nu har sydkoreanerna med växande frustration inväntat domstolens beslut. Många oroas nu att ilskan hos de båda sidorna ska växa ännu mer om domstolen väntar ytterligare. Dagligen hålls protester och polisen i Seoul förbereder sig för ett värsta scenario i samband med domen och kommer ha 14 000 kravallpoliser redo på gatorna i Seoul. Moa Kärnstrand, Seoul.
I USA finns en nervositet i turistsektorn för att utländska besökare ska bojkotta landet nu när amerikanska regeringen ändrat hållning till omvärlden. Ekot har besökt turistföretagare i Florida och varit med på en båttur till kändisars miljonvillor.
This is the mansion of the famous Puerto Rican singer Ricky Martin. Living la vida loca.
Vi glider förbi artisten Ricky Martins hus, framgångsrike Philip Frost bakom Viagra-tabletten. Det är som en sorts kändissafari med spänningen att få en glimt av världsstjärnor och hur de lever. Men enligt analytiker kan turismen till USA påverkas negativt i flera år av politiken nu. Handelskrig med tullar, krångligare visumregler där vissa berättat hur de frihetsberövats. Deporteringar av migranter från bland annat Latinamerika, liksom amerikanska regeringens uttryck för att vilja ta över andra länder i världen, påverkar resandet till USA. Det är svårt att veta om turismen kommer att påverkas framöver enligt guiden Veronica, som är försiktig med att säga något om politiken.
Maybe. That is a tricky question.
I en designbutik nära Ocean Road, Miami Beach, slår butikschefen Gail in en karta över USA. Hon tror att många turister, som europeer, kommer att välja andra länder och är orolig för sin butik.
I fear for the business not being as good because we really do rely on our friendly European visitors, but I truly believe a lot of them will choose to go elsewhere.
Beatrice Jansson i Florida.
Så en väderprognos. I Västra Götaland och Västra Svealand blir det mest soligt och lättare molnighet. I Östra Götaland och Östra Svealand molnigt väder som klarnar upp under dagen. Södra Norrland får soligt väder med bara lättare molnighet. Och i norra Norrland snö eller regn som drar bort åt nordost och följs av sol. Temperatur från 6 till 12 grader i söder till mellan 2 och 10 grader i norr längre i fjällen, lägre i fjällen. Och Mikael Kulle, P1-morgon fortsätter.
Ja, för ni är så välkomna att börja veckan här med oss i radion eller appen Sveriges Radio Play, där vi också kan höras hela morgonen. Nu närmast så gäller det utsikterna för att Turkiet ska släppa fängslade journalisten Joakim Medin. Igår bekräftades gripandet officiellt och Medin anklagas för delaktighet i terrorstämplade PKK och för att ha förolämpat Turkiets president. Och han rapporteras också ha flyttats till ett högsäkerhetsfängelse. Enligt utrikesminister Maria Malmer Stenegard så har det här fallet nu högsta prioritet och hon ska ta upp det med sin turkiska kollega i veckan.
Och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på. Min prioritering är att Joakim Modin ska komma hem så snart som möjligt och därför så redogör jag inte heller för några detaljer.
Ja, så uttryckte sig utrikesministern till Ekot igår. Nu har vi med oss från vår Uppsala-studio Mikael Sahlin som är tidigare ambassadör i Turkiet. God morgon.
God morgon.
Vilka möjligheter har Sverige att påverka i ett sånt här fall?
Ja, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Men det finns ju aktiviteter på två nivåer. Det ena är liksom den konsulära nivån att då vår personal i Istanbul framförallt men också i Ankara uppvaktar sina motparter och sina kontakter på olika sätt och framförallt ser till att Joakim Medin får den juridiska rådgivning och stöd som han behöver. Men sen är det på den politiska nivån då och där är det frågan om, tycker jag, vad är det han faktiskt anklagas för närmare bestämt? Och det tycker jag är lite ovisst fortfarande, men det påverkar naturligtvis vad den svenska regeringen har för möjligheter att påverka den turkiska motparterna i det här fallet.
På vilket sätt menar du att anklagelserna påverkar de politiska möjligheterna framåt?
Jo, därför att om man då kan göra sig en bild av till exempel antingen att det som han anklagat för är sånt som då för det första inte är något brott eller brottsmisstanke som gäller någonting i Turkiet utan det är i så fall i Sverige i andra länder. Det är liksom en sak. Och är det sen dessutom så att det som de anklagar Joakim för är sånt som vi anser vara normal journalistisk verksamhet som gränsar till normal oppositionsverksamhet. Om det nu handlar om att journalister bevakar det är ju en sak. En annan sak är något konkret brott som också vi skulle anse vara ett brott eller måste acceptera. Så det beror väldigt mycket på vad det handlar om konkret.
Men när man som utrikesminister då, vi hörde henne säga här att hon ska prata med sin turkiska kollega. Vad finns det för vägar framåt i en sån politisk dialog?
Ja, alltså det måste ju vara saker som sker parallellt. Alltså turkiska vederbörande måste ju få göra klart för sig att den här saken är faktiskt väldigt viktig för Sverige. Vi kommer inte så att säga ge upp snabbt eller lägga oss tidigt och säga okej, rättvisan må ha sin gång eller någonting sånt där. Utan det här är både principiellt och personligt viktigt för den svenska regeringen. Då är man tydlig på den punkten, då kommer man ju längre i någon slags dialog i alla fall.
Men kan det finnas risker rent politiskt att gå ut för hårt och kanske rent av kräva ett frisläppande i ett sånt här skede?
Det tror jag inte. Alltså, riskerna nu är, tycker jag, snarare om man skulle av någon anledning ta för lätt på det hela och avstå från att insistera, avstå från att kräva. Men svenska regeringen måste ju samtidigt också kunskapa sig om vad är det faktiskt som man anklagar Joakim Medin för. När man sen får veta det, då kan man liksom lägga upp argumentationen på ett visst sätt.
En slutsats som drogs från regeringens sida för några år sedan, och det var efter arbetet med att få Gui Minhai och Dawit Isaak fria, det var att avgörande är att agera tidigt för att undvika låsningar och att det går prestige i fallet, som man konstaterade i en rapport. Vad är det man kan göra direkt som kanske inte går att göra lite senare?
Ja, snabbheten är ju guld värd i sånt här läge, för att annars så blir det lätt så att det kommer in i tröga juridiska banor och så blir det ett prestigeärende som gör att det är svårare att liksom nå fram. Sverige har ju kontakter med Turkiet numera efter NATO-processen som också gäller frågor rörande terrorism och terrorismanklagelser och våra olika synsätt när det gäller vad som faktiskt är terrorism. Jag har kollat med AI vad det står i internationell och turkisk press om konkreta anklagelsepunkter. Och där nämner man alltså deltagande i det här dockan som hängdes upp på Erdogan den gången. Och det har ju då Sverige visat och svensk vederbörande visat att det var faktiskt han inte med om på något sätt annat än möjligen som journalist som bevakade sig av evenemanget. Sen är det mer problematiskt tycker jag att man också säger att man anklagar honom för att i sina sociala mediekonton ha bilder på PKK-personer och flaggor och såna här saker. Och det är klart, har man då beslagtagit hans telefon och därvid hittat bilder på sånt som i Turkiet anses vara terrorkopplade, då är det mer problematiskt att komma vidare. Men vi får se vad som framkommer mer officiellt om vad han anklagar för.
Någonting vi får vänta på. Häng kvar där, Mikael Salin, för här i studion finns också chefredaktören på ETC, den tidning som Joakim Medin har uppdrag för. God morgon och välkommen.
God morgon, tack.
Andreas Gustafsson heter du, och om vi börjar i det här med anklagelserna som Mikael Salin säger fortfarande är inte helt klara. Vad har du att säga om det som kommer från Turkiet?
Ja, men sammantaget kan man väl säga att det här handlar om politik och väldigt lite om juridik och sakfråga. Det är min bild. Det är ju absurda anklagelser utifrån journalistisk rapportering om den kurdiska frågan om oppositionsarbete i Turkiet, så extrapolerar man då en PKK-koppling. Det här med Erdogan-dockan Stockholm 2023. Ja, Joakim Medin var på plats i egenskap av journalist. Och sen de här sociala medierbilderna som nämndes tidigare, de kommer ju inte ur Joakims telefon ska sägas, utan det är plockat från internet på olika ställen. Bland annat i samband med att han har frisläppts ur ett tidigare fångenskap han har suttit i, liksom i Syrien där han tillfångatogs av Assads säkerhetsstyrkor. Och då frisläpptes med kurdiska centralfigurer och sådär. Ja.
Vi får väl invänta ytterligare anklagelser och mer detaljer i det där. Så. Men utifrån era kontakter som uppdragsgivare, vad vet du om hans situation just nu?
Det jag vet och är så här. Igår morse fördes han till ett högsäkerhetsfängelse. Det vet vi utifrån att av familjen och av mig utsedda jurister sökte honom i det tidigare fängelse han befann sig på och fick då beskedet att han har överförts till det högsäkerhetsfängelset där det sitter flera prominenta dissidenter. Istanbuls borgmästare ska befinna sig där bland annat.
Ekrem İmamoğlu som greps nyligen också.
Så ja.
Hur mår han?
efter omständigheterna väl. Advokaterna har gjort flera besök i det tidigare fängelset. Han satt isolerad där. Han saknar sin familj. Han fick meddelanden då från advokaterna om vilket stöd som uppvisats här i Sverige och internationellt. Det värmde. Han har kunnat få ut meddelanden i text till sin familj.
Och det stöd som han behöver på plats får han, eller?
Han har skickliga jurister som företräder honom nu. Det ska sägas också att konsulatet har ännu inte fått träffa honom.
Joakim Medin åkte till Turkiet utan att ha ett pressvisum. Varför gjorde han det?
Han åkte dit utan pressakkreditering. Det är ju så det fungerar i Turkiet.
Och varför åkte han utan en sån?
För att han hade inte fått pressakkreditering för att bevaka demonstrationerna. Pressakkreditering behöver man ju om man till exempel vill gå på de officiella presskonferenser och så. Då behöver du en pressakkreditering. Han skulle inte göra det. Det låter ju som apart att åka dit utan att pressakkreditering, men många gör det, speciellt om man ska bevaka under kortare perioder.
Med tanke på att flera journalister har gripits tidigare i Turkiet och bara dagar innan Joakim Medin greps så utvisades BBCs korrespondent från landet. Var det lämpligt i det läget att åka dit?
Det är alltid lämpligt att försöka göra journalistik, tycker jag, och att inte retirera undan pressfriheten. Sen kan man tänka sig ett värsta scenario här då. Deportation lät som ett rimligt värsta scenario givet BBC-journalistens öde. Det här är ju en exceptionell händelse.
Men med tanke på att ni lät honom åka utan pressakkrediteringen då, som sagt, övervägde ni risken att han skulle kunna gripas och faktiskt sitta fängslad?
Han grips inte för att han saknar pressakkreditering. Han grips på grund av sin tidigare journalistik, kan vi ju uppenbart konstatera. Grips för att Turkiet hävdar att han har varit efterlyst sedan 2023.
Men är det här någonting ni överväger och diskuterar innan han åker?
Alltid. Joakim är den av våra journalister som rapporterar från de mest utsatta områdena. Och då är det ju säkerhetsdiskussioner därefter.
Så ett gripande var någonting som ni var redo att riskera?
Gripande och deportation, ja. Gripande och en process av det här slaget, nej, den kändes väldigt osannolik.
Så vilket ansvar tycker du att du har som uppdragsgivare idag för den här situationen?
Hela ansvaret. Jag är hans huvudsakliga arbetsgivare. Så är det ju.
Finns det någonting som du hade gjort annorlunda idag?
Det vore idiotiskt att säga motsatsen när han nu sitter fängslad i liksom ett fängelse för politiska fångar i Turkiet. Joakim och jag får prata när han kommer hem. Jag arbetar med hans närmast anhöriga som är journalist också och jobbar på Dagens etc. Det är många spår framåt nu. Jag jobbar ju tillsammans med familjen väldigt nära utrikesdepartementet i det här också.
Mikael Sahlin, du som tidigare ambassadör i Turkiet då, utifrån det du hör görs både från uppdragsgivarens sida, från svenska UD, utrikesministern, och så det faktum att Joakim Medin flyttats till ett högsäkerhetsfängelse framåt. Vad säger du om utsikterna?
Ja, jag är fortsatt av bedömningen att när Sverige väl och svenska regeringen väl får totalt klar för sig vad det är han faktiskt anklagas för. Jag ser att det står också att han misstänks för det som en särskild punkt att han har rest i området Kandil 2014, Diyarbakır 2016. Det ser väldigt märkligt ut att man gräver fram sådana här gamla saker som är fullständigt journalistiskt så att säga, naturliga och på något sätt lägger det till lasten. Det är väldigt märkligt. Så att, men jag tvingas ju konstatera att det är ingen liten sak att hamna i Silivri-fängelset där många politiska fångar i Turkiet sitter. Så att det är klart att det här kommer att ta längre tid än jag kanske trodde alldeles i början när jag hörde talas om det här först för några dagar sedan. Jag utgår alltså från att svenska regeringen kommer att använda alla de kontakter man numera har djupt in i det turkiska juridiska systemet för att prioritera det här ärendet och se till att han kommer oss. Det är en jätteduktig journalist, handlar om.
Vi kommer hålla oss uppdaterade om utvecklingen. Stort tack till er båda två för att ni tog er tid om detta fall. Mikael Sahlin, tidigare ambassadör i Turkiet, och Andreas Gustafsson, chefredaktör för ETC. Med det är Pet Morgon senaste sportnyheter med Janne Rinstig. God morgon.
Ja, god morgon. Jag börjar med ett av de säkraste vårtecknen som ju dyker upp här i helgen. Start i herrallsvenskan i fotboll och det med massor av mål. 23 mål på 6 matcher. Allra flest gjordes det mellan IFK Norrköping och comebackande Öster från Växjö. Den matchen slutade 4-3. Men premiäromgångens målkung, det var Omar Faraj hittills i alla fall. För han gjorde alla mål när Degerfors vann med 5-0 i Halmstad.
Ja, det är otroligt. Jag tror inte jag förstår det än, men jag kanske förstår det lite mer imorgon eller när jag får smälta in det. Men just nu är jag bara nöjd över situationen.
Hur stort är det för dig om du tittar på din fotbollskarriär att du kan sätta 5 baljor?
Jag tror otroligt stort, speciellt med att jag har fått lite mycket kritik över mina avslut, hur jag är som anfallare och lite allt möjligt. Så det är bara att fortsätta.
Men du, en sån här dag, finns det väl ingen som kan kritisera dig, eller?
Ja, det finns alltid.
Vem då?
Farsan, familjen, de kan alltid kritisera någonting. De kommer se om något läge.
Patrik Ljunggren intervjuade och ikväll spelar Värnamo mot Sirius och Geist tar emot AIK. Sen är premiäromgången klar. På det ishockey där Luleå var första lag som blev klart för semifinal i SHL-slutspelet och igår fick de sällskap av Brynäs som vann med 5-2 borta mot Malmö. Ett Malmö som ändå imponerat på expertkommentator Daniel Widing.
Definitivt, man har alltså den lägsta budgeten i hela SHL. Man slår ut Rögle i en åttondelsfinal där man tar sig till åttondelsfinal i sista matchen. Och sen tycker jag att man ändå pressar Brynäs lite grann här. Man ger dem lite bekymmer, men man räcker inte såklart. Och man har båda målvakterna skadad. Oskar Blomgren kommer in och gör jättebra. Det var nästan så att Malmö FF, giganterna i svensk fotboll, fick stå tillbaka. För att biljetten att ha idag, det var till Malmö Redhawks.
Så Daniel Widing, och ikväll kan Skellefteå också bli semifinalklara. Blir så vid seger hemma mot Färjestad, liksom Frölunda kan bli om de vinner borta mot Timrå. Nedsläpp 19.00, allt förstås direkt i Sportextra måndag.
Och en dag, en vecka av ekonomisk osäkerhet och oro. Amerikanska tullar på ingång. Vi pratar om det alldeles strax med SEBs ekonom. Men nu ekonyheter när klockan är 7:30.
Räddningsteam från utlandet har börjat nå de drabbade områdena i Myanmar efter det kraftiga jordskalvet i fredags. Hittills har över 1700 människor rapporterats döda i Myanmar enligt den styrande militärjuntan. Och många saknas fortfarande under rasmassorna, rapporterar vår korrespondent. Den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i tidavtalet kommer regeringen inte hinna lägga fram ett färdigt förslag till riksdagen att klubba före valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm hänvisar till tidsskäl. En pojke i tonåren skadades allvarligt i en bilolycka på riksväg 95 utanför Arvidsjaur igår kväll, det uppger polisen. Olyckan skedde när en personbil krockade in i den A-traktor som pojken färdades i. En explosion inträffade vid en hyresfastighet i Hjortmossen i Trollhättan sent igår kväll. Det har blivit skador på en dörr och några rutor är trasiga, men inga personer ska ha skadats i samband med explosionen. Det uppger polisen till Göteborgs-Posten. Majoriteten av kommunerna låter inte eleverna träna på hur man ska göra vid pågående dödligt våld. Det visar Ekots enkät som 2020 kommuner svarat på. De flesta kommuner har under de senaste åren i olika utsträckning utbildats eller övat inför ett skolattackscenario. 18 av dem har låtit elever vara med. I desto fler kommuner har elever övat ut eller inrymning i skolan. I Kanada saknar över 300 000 hushåll el efter att en isstorm lamslagit stora delar av provinsen i Ontario. Även söder om gränsen i Michigan och i Wisconsin i USA har strömmen försvunnit för 200 000 hushåll. Nu ekonomi Ekot.
Som inleder med att drygt 6 av 10 företag har försökt att rekrytera nya medarbetare det senaste halvåret, trots lågkonjunktur. Men många företag har svårt att hitta rätt personal. Arta Plast i Tyresö utanför Stockholm är ett av dem.
Ska vi få ett hårnät? Och då är det så att du behöver försöka få in allt ditt hår i den här.
Mm. Så?
Kanon.
Är det bra?
Ja, det blir jättebra. Får du... Hålla för öronen här, vill säga.
Hygienreglerna är strikta inne i fabriken. Det krävs skyddskläder och smycken måste av. VD:n Helge Steg visar runt bland maskiner som tillverkar livsmedelsförpackningar och medicintekniska produkter. Över hälften går på export.
Vi har möjlighet att växa. Vi har möjlighet att hitta nya kunder. Vi har förfrågningarna, vi har finansieringen. Men det som hindrar oss från att växa, det är att vi inte har rätt tekniker med den kompetensen som vi behöver.
Helge Steg säger att det är lätt att hitta högutbildade ingenjörer och projektledare. Och även maskinförare som inte behöver ha så mycket förkunskaper.
Det som är vår utmaning, det är delen mitt emellan. Det vi brukar säga för teknikerna, de som kör fabriken, de som får maskinen att gå, de som fixar felet när någonting uppstår och så vidare, installerar de nya anläggningarna. Där har vi en utmaning.
I en ny rapport har Svenskt Näringsliv frågat sina medlemsföretag hur de ser på rekrytering. Och för de företag som vill växa men inte kan, så är det just svårigheten att hitta rätt personal som är det största hindret. Mia Bernhardsen är chef för kompetensförsörjningsfrågor.
Och det är ju allvarligt, eftersom om företag inte, de är motorn i våran ekonomi. Och kan de inte växa, ja, då blir det svårare att finansiera välfärden, det blir svårare att finansiera försvaret och också de infrastruktursatsningar vi behöver göra i Sverige.
Här tillverkar vi medicinteknik. I det här fallet är det för allergitester.
Helge Steg säger att problemet att hitta tekniker att anställa även stoppar andra från att kunna få ett jobb på företaget.
Varje tekniker kanske drar med sig 2 eller 3 eller kanske 4 personer med lägre kompetensnivå som vi sen kan utbilda här hos oss i arbetslivet.
Problem att rekrytera finns i många olika branscher, visar undersökningen. Och Mia Bernhardsen på Svenskt Näringsliv ser flera orsaker.
Ja, dels så beror det på att vi har ett utbildningssystem idag som inte riktigt matchar arbetslivet. Det är många som väljer utbildningar som inte leder till jobb. Det är också lite svårt att ställa om mitt i livet. Det finns inte så mycket yrkesutbildning för vuxna som vi skulle önska att det gör. Och sen så har vi en matchningsproblematik, det vill säga att de lediga jobben inte hittar fram till de sökande alla gånger.
Reporter var Erika Mårtensson. Vi tar en titt på börstavlorna. Det går tydligt ner på Asienbörserna med 2 dagar kvar innan USA inför sina nya omfattande tullar. Tokyobörsen har fallit med 4% nu på morgonen. Shanghai är ner 0,6 medan Hongkong har backat 1,4%. Förra veckan avslutades med fall även på de amerikanska börserna. Nasdaq ner 2,7% medan Dow Jones backade 1,7%. Stockholmsbörsen stängde med röda siffror i fredags, även den minus 0,9%. Och dollarn är nere på låga nivåer. En dollar kostar just nu 9 kronor och 99 öre. En euro kostar 10 kronor och 83 öre. Vidare i P1-morgon.
Ja, till Vetenskapsradions Gustav Klarin.
Nedskärningar i internationellt HIV-bistånd från främst USA kan i värsta fall leda till ytterligare närmare 11 miljoner HIV-infektioner och 3 miljoner dödsfall till år 2030. Det är enligt en ny modelleringsstudie i Lancet HIV. Magnus Gislén är statsepidemiolog och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin.
Under de senaste 30 åren så har utvecklingen inom HIV-området varit helt fantastisk. Liksom. Och det är ju miljontals personer som har fått behandling. Och till mycket stor del är ju detta tack vare USAs stöd.
Internationellt bistånd har varit avgörande för att minska HIV-infektioner och HIV-relaterade dödsfall i världen. USAs stöd har enligt Magnus Gislén globalt stått för nästan hälften av all HIV-behandling och nästan 90% av all förebyggande behandling. Den 20 januari pausade den amerikanska regeringen merparten av biståndet med omedelbar verkan.
Och det gäller ju verkligen att andra aktörer nu då kliver in och tar över den del som minskar.
Men mellan 2025 och 2026 har enligt studien även Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna, som tillsammans med USA står för mer än 90% av den globala HIV-finansieringen, aviserat nedskärningar i internationellt bistånd. Värst kommer nedskärningarna enligt modelleringen drabba människor i Afrika söder om Sahara.
Anna Elström, reporter.
Bombmurklan är en vårsvamp som verkar fara illa av granbarkborrens framfart. Och det ser illa ut på många håll, säger biologen Hans Rydberg, som för några år sedan inventerade bombmurklor för Länsstyrelsen i Sörmland.
I alla skogar där jag hittade bombmurklan, där var granarna friska, frodiga och gröna. Men på de lokaler som var tidigare väldiga hotspots, man hittade så flera hundra bombmurklor. Inte en enda hittade jag. Och tittade jag omkring så var det bara döda granar. Så att det var ett tydligt och klart samband. Granbarkborren har ställt till det väldigt.
Bombmurklan, vars fruktkroppar utvecklas under våren, trivs i granskog. Experter tror också att Sverige har majoriteten av hela världens bestånd av denna svamp som ser ut som chokladfondy. Men på senare år så har svampen haft flera bekymmer. Det moderna skogsbruket verkar den inte gilla och dessutom är svampen en av många arter som alltså tycks drabbas negativt av granbarkborrens framfart.
Hör mer om sambandet mellan bombmurklan och granbarkborren i Vetenskapsradion idag i appen och 1209 P1. Reporter Stefan Nordberg. 39% av svenskarna tror inte de kan slå en kullerbytta eller de känns osäkra på att göra en kullerbytta. Det här är en undersökning från Gymnastikförbundet. Idag är det kullerbyttans dag.
Men kullerbyttans dag ser man inte någonting av på börserna. I alla fall inga glädjekullerbyttor som vi ser i Asien. Det är snarare fall där, för det är en vecka av osäkerhet, turbulens och detta på grund av det som väntar på onsdag. Amerikanska tullar, en dag som president Donald Trump kallat Liberation Day, befrielsedagen.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd, because many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many, many decades, for decades. And you know that has to stop.
Många länder har utnyttjat oss i decennier och det måste få ett slut, sa Donald Trump i förra veckan när han meddelade 25-procentiga tullar på importerade bilar. Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SCB, finns här nu. God morgon.
God morgon.
Hur stora konsekvenser har Donald Trumps utspel redan nu fått om alla dessa tullar?
Ja, men vi märker ju att både företag och hushåll har blivit mer osäkra, och det här innebär ju då att vi börjar hålla hårdare i plånböckerna, vi skjuter på investeringar och det här sänker den ekonomiska tillväxten. Så att det är väldigt tydligt att innan vi har så att säga facit så börjar det här sätta ekonomiska effekter eller få ekonomiska effekter.
Och marknaden, den blickar ju alltid framåt, försöker prisa in vad som komma skall. Börsfall som vi hör, vad räknar marknaden med ska komma för slags tullar?
Alltså marknaden är ju väldigt osäker. Marknaden famlar som alla ekonomer också att försöka förstå vad är det egentligen för tullpolitik som kommer att komma ut. Och det man är rädd för om man nu ser utvecklingen då i Asien, det är ju framförallt att den ekonomiska tillväxten då stagnerar, vi tappar fart. Men också att inflationen kommer tillbaka med kraft, och det här kommer ju leda då till räntehöjningar. Och både ett sånt här stagflationsscenario då, i kombination då med all den här osäkerheten, det är det som får börserna att knäa just nu.
Och det har ju sedan årsskiftet kommit flera besked om tullar. Det har också införts vissa tullar, andra har skjutits på framtiden. Så utifrån vad vi kommer få för besked på onsdag från Donald Trump och USA, hur stora konsekvenser kan det bli?
Ja, det är jättesvårt att siffersätta detta. Jag vet inte hur många sådana scenarier jag har sett, och det är det att vi saknar pusselbitarna. Och det verkar ju råda en ganska stor förvirring också i Vita huset vad som ska komma ut då den 2 april. Och det jag tror man ska tänka på det är att jag hoppas ju att ha lite klarare bild då på onsdag. Men jag tror att även efter det så kommer det vara många frågetecken som är obesvarade, eller många frågor som är obesvarade. Och det hänger ju samman med att man kommer gå in i förhandlingar och man vet inte hur länge de här tullarna kommer vara, så att osäkerheten är enormt stor.
Apropå det där du sa om osäkerhet även i USA, vi kan väl höra vad vår utsände i Texas, Simon Isaksson, sa lite tidigare i morse om hur det pratas i USA om vad som väntas på onsdag.
Just nu så är det ganska förvirrat läge, verkar det som. Och tidningen Politico, de har skrivit en uppmärksammad artikel där flera källor nära Trump berättar om just förvirring och oklarheter. Vad är det Trump menar? Vilka tullar kommer att införas i veckan? Hur mycket kommer de ligga på? Mot vilka länder? Är det mot vissa länder? Mot alla länder? Och är det alla tullar mot alla länder eller vissa tullar mot vissa länder och så vidare. Så att just nu så är vi ju bara några dagar bort från Liberation Day. Men rapporterna är ju ganska sådär att tyder på att det finns ganska mycket oklarheter. Jag såg precis på Fox News, konservativa tv-kanalen, där Trump-vänliga kommentatorer satt och diskuterade tullarna, och deras slutsats var ungefär att vi får vänta och se hur det blir. Så att i många led just nu så är det förvirring och oklarheter.
Berättade vår utsända Simon Isaksson lite tidigare. Robert Bergqvist återigen på SCB då. Den här osäkerheten, man vill ha besked om vad som väntar. Hur lång tid kan det ta innan man får klarhet och det kanske blir någonstans, någon slags stabilisering?
Ja, jag tror vi får vänta kanske en eller två månader till, men alltså någonstans så tror jag också att det finns en gräns för den här osäkerheten som nu Donald Trump då tillför. För att det här kostar ekonomisk tillväxt, det här innebär en ekonomisk risk för USAs ekonomi, och det är inte bra för Donald Trump heller då. Nu har han sagt att han är villig att ta den risken, men, och det kan jag förstå då, men det är ju också kopplat till en politisk risk. Du har ett mellanårsval i USA om 1,5 år. Och om han tror att det är lätt att, så att säga, få upp amerikanska ekonomin på banan igen efter kanske då 2 eller 3 kvartal med sjunkande ekonomisk tillväxt, då tror jag att han överdriver lite vad han då kan åstadkomma. Men någonstans på vägen tror jag att den här ekonomiska osäkerheten, den har ett pris som han måste börja backa ifrån. Jag tror inte vi ska räkna med att Donald Trump kommer bli mer förutsägbar. Men jag hoppas att han kan bli mindre oförutsägbar. Alltså vi förstår lite mer av vad han är ute efter.
Men det finns ju ändå fördelar enligt honom med att göra som han gör. Han har till exempel räknat med skatteintäkter på 100 miljarder dollar per år från de här biltullarna som skulle införas. Så vad utifrån hans perspektiv talar för att det här ska ge vinster, och vilka är de vinsterna förutom intäkterna?
Jag tror vi är ganska eniga ekonomer att det här är liksom en dålig politik. Det här är en dålig politik för USA, det är en dålig politik också då för världen. Men just den här tullpolitiken, det är ju för honom ett multiverktyg. Och precis som du nämner då, han vill ju då fylla de här enorma budgetunderskotten som du har i USA för att han ska kunna då kanske då genomföra då skattesänkningar. Han har ju rätt, tycker jag, att det finns, finns på vissa håll en orättvis behandling av USA. Att vi har för höga tullar mot USA. Och det tycker jag är väl bra att man riktar då strålkastarljuset mot det här då. Men det här med att han vill liksom ta tillbaka tillverkningsindustrin till USA och det här ska skapa fler jobb. Det kan jag ju se att det behövs ju inte, för att USAs arbetsmarknad är ju superstark redan. Så att man behöver ju inte gå den vägen. Men sen är det ju då att tullarna är ju ett spelkort i andra frågeställningar. Och det gäller ju då till exempel då vad gäller relationen till Kanada, Mexiko, det här med fentanyl som tar sig över gränsen. Det gäller migration och det kan gälla annat också. Så att
förhandlingskort.
Det är ett förhandlingskort, absolut.
Om vi tar det ur svensk synvinkel, det vi vet idag, förutsättningar som råder, den osäkerhet vi ser på marknaderna, de viktigaste konsekvenserna här och nu för oss svenskar?
Ja, det här är inte bra, för det här sänker ju då den globala tillväxten, och Sverige är ju då väldigt exportberoende, så det här kommer kännas av för våra exportbolag då. Och sen ökar alltså då inflationsrisken, och det här kan ju göra då att till exempel Riksbanken blir stressad om inflationen börjar gå upp och att man helt enkelt helt stänger dörren för ytterligare räntesänkningar och kanske måste börja snegla åt hållet när det gäller då räntehöjningar. Så att det här är absolut inte en bra utveckling. Som vi ser.
Samtidigt har vi på sistone sett en allt starkare svensk krona, vilket förvånat en hel del. Det skulle väl kunna göra att inflationen inte drar iväg lika mycket, eller med tanke på alla varor som importeras?
Ja, jag hoppas ju fortfarande på att kronan ska fortsätta att stärkas och även att energipriserna kan komma ner. Och det minskar ju då inflationstrycket, och det skulle då också kunna underlätta för Riksbanken att gå vidare med räntesänkningar. Men jag noterar, jag får ju väldigt mycket frågor från utländska investerare med kring det här med att vi i Sverige kan satsa på vår ekonomi. Det kan man inte göra statsfinansiellt om du tittar ut i Europa då.
Vad är det de frågar?
Ja, men de frågade hur kan det komma så att ni kan då dra på med större budgetunderskott då, och hur kan ni då sänka skatter, hur kan ni då satsa på ekonomisk tillväxt när andra länder måste hålla hårt i plånboken? Och det här gör ju då att man tycker att Sverige ur ett tillväxtperspektiv kanske ser lite mer intressant ut. Och jag ser ju liksom i statistiken hur aktieflödena har börjat komma in till Sverige. Det vill säga att man köper svenska aktier och då köper man också den svenska kronan. Men det man inte ska glömma i den här bilden när man pratar om en mindre svag krona, för jag tycker fortfarande kronan är väldigt svag, så är det att vi har en dollarsvaghet i det hela som är kopplat till att man ser då mer problem i USAs ekonomi. Så att kronan stärks beror ju också på att dollarn då tappar i värde.
Med allt detta sagt, inför veckan som kommer, vad tycker du blir allra viktigast att hålla utkik efter?
Ja, det är ju framförallt då kanske då, dels vad är det för tullar han kommer att införa då? Vilka möjligheter kommer han att öppna upp för förhandlingar? För att det är uppenbart att Europa och resten av världen vill ha honom till förhandlingsbordet. Man vill absolut inte stänga den dörren. Så vi har några veckor nu där det kan bli då intensiva förhandlingar som kanske då liksom tonar ner lite där handelskriget som är väldigt allvarligt för världen.
Med all denna ovisshet, hur mycket sömn blir det en sån här vecka?
Ja, det blir inte mycket sömn.
Säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, som följer allt detta. Turbulensen och ovissheten vad gäller amerikanska tullar. P1-morgon, där vi nu släpper in Andrea Valderrama, Kulturnytt och en svensk författare som hamnat på en fin topplista.
Ja, det är när den tyska tidningen Der Spiegel har utsett världslitteraturens 100 bästa böcker de senaste 100 åren. Då finns bara en svensk bok med, och det är P.O. Enquists Livläkarens besök. Joakim Silverdahl vet varför.
Jag må bo i Västerbotten och har läst merparten av P.O. Enquists romaner, men ni kan ändå lita på mig när jag säger det här. I Tyskland är det inte konstigt att P.O. Enquist dyker upp på samma lista som Virginia Woolf, Toni Morrison eller Gabriel Garcia Marquez. P.O. Enquist var enormt stor i Tyskland. Hans dramatik spelades ofta i landet, och när han bodde i Berlin under 60-talet umgicks han bland annat med Nobelpristagaren Günter Grass. När Enquist dog år 2020 sa Thomas Steinfeldt, tidigare kulturredaktör för Süddeutsche Zeitung, så här när han skulle ringa in Enquists inflytande i Tyskland.
Han verkligen tillhörde den yppersta tyska litteratureliten.
Vad är då Livläkarens besök för bok? Den är en historisk roman som utspelar sig vid det danska hovet, där kung Christian den VII insjuknar och hans livläkare kliver in och inleder en otrohetsaffär med drottningen. Boken vann Augustpriset här i Sverige och blev en av P.O. Enquists största succéer. Och som kritiker är det svårt att inte hålla med när Der Spiegel skriver att det inte spelar någon roll att boken på en gång berättar hur den ska sluta, eftersom Enquists ton är så tjusig att ingen spänning eller dramatik behövs. Det är själva klangen som gör boken. För mig som levt nära P.O. Enquists ord är Livläkarens besök den främsta av hans böcker som skildrar historiska händelser. I den lyckas han med humor, svärta och ett lagom mått osanning klä något större än själva historien i ord.
Det tyckte Joakim Silverdahl. Så musikens betydelse för fotbollen, för när allsvenskan nu är igång är det för första gången med trumma på Djurgårdens Sofialäktare.
Trumdiskussionerna är väldigt kul och intressanta, för de sätter verkligen fingret på den här krocken mellan två olika supporterkulturer som är starkt influerat svensk läktarkultur.
Tidigare sportjournalisten och fotbollssupporten Anna Tasha Larsson beskriver att beslutet att använda trummor på supporterläktaren har fått blandade reaktioner ifrån Djurgårdssupportrar, trots att flera lag i allsvenskan redan använde sig av dem. Och motiveringen bakom beslutet handlar om att bättre kunna vara synkroniserade.
Det handlar ju inte om ett instrument egentligen, utan något mycket större, nämligen det här kollektiva uttrycket. Vilka är vi som klack? Som klubb, som kultur.
Författaren och kulturjournalisten Jack Hildén berättar om vikten av musiken i fotbollssammanhang och lyfter fram Kentas Just idag är jag stark och snart skiner Poseidon av Joel Almö.
Himlen, den är liksom löftet om något som ska komma. Det representerar för många, och inklusive mig, det eviga i fotbollen och hela kulturen och traditionerna man har.
Och hymnernas roll i supporterkulturen är central i gemenskapen och identitetsskapandet. Det säger Anna Tasha Larsson.
Ofta är de fokuserade på lagets historia, på lokalområdet. Knyter samman supportrar av generationer, för att den är just den här ritualen som sätter igång varje match. Så att det skapas ju också tydliga minnen varje gång man sjunger den.
Reporter Luna Kasai. Hur har då de här fotbollshymnerna kommit till? Det svarar Radiosportens Andreas Mats på i veckans Kulturkollen.
Många av dem är rena beställningsverk från klubbarna där de har bett någon lokal förmåga att skriva en låt. Vissa klubbar har ju väldigt kända namn som har skrivit låtar till dem, men många har det inte. En som verkligen sticker ut, det är ju Lilla Vittsjö i Skåne, damallsvenskan, som kom fram till att Peps Persson bodde inte långt från arenan. Honom kan vi väl fråga om han inte kan göra en låt. Och så gjorde de det och så sa Peps att jag kan ingenting om fotboll men jag kan skriva låtar. Så han skrev en låt till dem, bland det sista han gjorde tror jag. Den har de som mimmarslåt, den är riktigt bra.
Peps Perssons låt till laget Vittsjö här. Och vilken av fotbollshymnerna som vinner allsvenskan enligt Radiosportens Andreas Mats? Ja, det hör du om du söker på Kulturkollen i Sveriges Radio Play. Mikael?
Ja, men om man fortsätter lyssna på oss här i Petmorgon närmast, då gäller det de här många stora avtalen på arbetsmarknaden som löper ut idag. Och fortfarande så väntar vi ju på besked om vad det blir för löneökningar framöver för 3,4 miljoner svenskar. Också hur det blir med arbetsvillkoren framöver. Intensiva förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, men utåt sett har det väl inte hörts jättemycket, Anders Hjelmin, arbetsmarknadsreporter på Ekot, eller?
Nej, det brukar ju också vara så. De brukar vilja hålla sig för sig själva, de här förhandlarna, på sluttampen och inte säga i princip någonting utåt förrän de är klara.
Locket på in i det sista. Men just det här då att många avtal löper ut idag, betyder det att vi också kan räkna med att parterna faktiskt kommer överens idag, eller?
Det är inte helt säkert, men jag tror att parterna inom industrin ändå kommer komma överens idag. Att de kommer få ett slutbud här under dagen och eventuellt att göra upp framåt eftermiddagen kvällen. Men det där är ju ingenting som är säkert ännu, för jag har varit i kontakt med flera källor som är nära de här förhandlingarna och de väntar ju fortfarande på den här slutliga hemställan, det här budet från förhandlingsledarna. Och att den ännu inte har kommit, det tyder ju på att de här parterna har en bit kvar att jämka sig samman. För den där slutliga hemställan ska läggas först när förhandlingsledarna ändå tror att båda sidor kan säga ja. Att det är en ganska stor sannolikhet för det. Då ska man lägga fram slutbudet. För det kan bara, man kan säga helt ja eller helt nej till det där. Man kan inte säga lite ja och sen fortsätter vi förhandla. Utan det är inte så det funkar, utan man måste säga ja eller nej i sin helhet. Så att, ja, en bit kvar att gå. Men stalltipset är väl ändå att just de här industriparterna kommer komma överens innan före midnatt.
Industriparterna som också sätter detta normerande märke som resten av arbetsmarknaden tittar på. Men i ett sånt här läge där vi har fack och arbetsgivare, de drar förstås åt olika håll när det gäller lönenivån. Man vill ju olika saker här. Vad är det då som avgör vart man landar med ett sånt här slutbud?
Ja, i grunden är det ju deras analys av hur ekonomin ser ut, alltså fack och arbetsgivare. Och facken har ju en grundsyn att det går ganska bra för svensk ekonomi och ganska bra för industriföretagen framför allt. Det går att höja lönerna ganska mycket. De har ju ett ursprungskrav på 4,2%. Arbetsgivarna å andra sidan, de lyfter ju fram den stora osäkerhet som ekonomin är nu och vi vet inte var vi ska ta vägen. Var ekonomin kommer ta vägen framåt. Och de har sagt ja till ett första bud på 2,6% i årstakt. Det var ett treårsbud på 7,7, men i årstakt så blir det 2,6. Så det är väl egentligen där de två som ska ställas mot varandra. 4,2 ursprungsbud från facken och de här 2,6 som var det första budet som arbetsgivarna sa ja till men som ratades av facken.
Och med de siffrorna i huvudet, du som följt med i så många rörelser tidigare, var kan man landa då någonstans?
Ja, det brukar landa någonstans mellan 70-80% av ursprungskravet. Alltså om man tittar historiskt och räknar ett genomsnitt så är det där någonstans det hamnar. Till och med mellan 75-80% av ursprungskravet av de här 4,2. Och i sådana fall skulle det bli en liten bit över 3% som facken skulle få då och alla anställda skulle få i årstakt i löneökningar. Men det där är ju ett historiskt genomsnitt och ingenting som är definitivt att det är just där vi hamnar den här gången. För man kan hamna både lägre och högre.
Och just det där att facket pratat om 4,2% på ett år, arbetsgivarna eller medlaren då lägger ett förslag på tre år. Vad avgör hur många år ett avtal kommer löpa på?
Ja, det där hänger ju också ihop liksom med nivån. Alltså ett lite längre avtal, det brukar ju framförallt arbetsgivarna sätta väldigt stort värde på. För då vet man kostnaderna i tre år framåt, vad lönerna kommer kosta. Och det kan vara då värt lite högre löneökningar till och med om man då vet det. Den där frågan hänger ihop, men längden och nivån är liksom nära sammanflätade här i slutet. Och det har de kvar att enas om, enligt mina källor.
En balansgång av ovisshet då, utifrån hur ekonomin kommer utvecklas, heter det. Men apropå nivåerna så gick ju Konjunkturinstitutet ut och kommenterade budet från medlarna nyligen, det här budet på 7,7% på 3 år. Överraskande lågt hette det från Konjunkturinstitutet, vilket ledde till reaktioner från Svenskt Näringsliv. Mattias Dahl sa så här.
Det är ytterst överraskande att en statlig myndighetschef som dessutom arbetar med ekonomi på ett sånt här tydligt och klart sätt uttalar sig i strid med den svenska modellen och lägger sig i lönebildningen.
Så Mattias Dahl på Svenskt Näringsliv. Anders Kjellmin, hur vanligt är det där att en myndighet tycker till om nivån i en avtalsrörelse?
Nej, men det är väl ganska ovanligt. Men den här reaktionen är väldigt vanlig från parterna, att om det är någon utomstående då, särskilt från statligt håll, som säger något som ändra parten kan uppfatta som stödjer den ena sidan,
Då ryter man ifrån,
det gillar man verkligen inte. Jag antar att Albin Kainelainen här, GD för KI, har fört ett resonemang kring hur det första budet låg i förhållande till deras prognos för hur lönerna, de tror att lönerna ska bli totalt i år, och då kom det fram att det här var lite överraskande lågt, men det tolkar då arbetsgivarsidan som att man lägger sig, och det ska man absolut inte göra.
Måste bara fråga också, eftersom många stora avtal på arbetsmarknaden löper ut idag, om man inte kommer överens om nya avtal idag, vad händer då?
Alltså, det är inte så att det blir strejk imorgon, men facken inom industrin kan då varsla om konflikt och sätta extra tryck. Och sen så är det ju en massa andra avtal som väntar på det här märket och som då kanske blir ännu mer frustrerade om det inte kommer ut något.
Säger Anders Kjellmin som följer detta med avtalsrörelsen, arbetsmarknadsreporter på Ekot är du. Och vi fortsätter väl göra måndag tillsammans. På ett morgon är detta med nyheter alldeles strax. Marta Einarstam Karis om det här med övningar, pågående dödligt våld. Det gäller skolmiljön, gissar jag.
De flesta elever är inte med på de här övningarna i skolan.
Och så väntar vi också på färsk statistik vad gäller brottsligheten. Den ska vi analysera närmare om en kvart. Nu slår klockan 8.
Utländska räddningsteam har börjat anlända till Myanmar. Obligatoriskt skolval blir inte av trots att det finns med i Tidöavtalet. Och Trumps politik oroar USAs turistbransch. Det är rubrikerna klockan 8. Först då i morgonekot om Myanmar. Det har snart gått 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen. Och nu har utländska räddningsteam börjat anlända dit. Hittills har över 1700 människor rapporterats döda. Många saknas fortfarande under rasmassorna och tiden börjar rinna ut.
Applåder och jubelrop när en kvinna vid liv sakta dras ut genom en springa i rasmassorna. Det är ett tidskrävande räddningsarbete som till stor del sker för hand. Snart 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar beskrivs Mandalay som en stad där det stinker död. På söndagskvällen kunde en 35-årig gravid kvinna bäras ut från ett kollapsat lägenhetshus i Mandalay efter att man amputerat hennes ben. Men enligt nyhetsbyrån AFP avled hon kort därefter. Räddningsteam från utlandet har börjat nå de värst drabbade områdena. Men arbetet sinkas fortfarande av förstörda vägar, broar och kommunikationer. Ett kraftigt efterskalv med magnitud 5,1 på söndags eftermiddagen skrämde många av invånarna i Mandalay. Singapores utrikesminister Vivian Balakrishnan har uppmanat till ett omedelbart eldupphör i inbördeskriget så att alla i landet kan fokusera på att hantera katastrofen.
We hope that there will be an effective ceasefire so that everyone in Myanmar can focus on dealing with the humanitarian disaster which has occurred.
Militärjuntan har genomfört flygattacker mot rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. De väpnade styrkor som står under skuggregeringens kontroll och strider mot juntan inledde igår en 2 veckors paus i militära offensiver. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Bangkok är det nu totalt 18 som bekräftats döda och över 70 saknas fortfarande i rasmassorna från det höghusbygge som kollapsade. Hemma i Sverige inträffade en explosion vid en hyresfastighet i Hjortmossen i Trollhättan sent igår kväll. SOS fick in flera samtal om höga smällar vid 11:15 på kvällen enligt polisen. Det har blivit skador på en dörr och några rutor är trasiga. Men inga personer ska ha skadats i samband med explosionen, uppger polisen till Göteborgs-Posten. En pojke i tonåren skadades allvarligt i en bilolycka på riksväg 95 utanför Arvidsjaur igår kväll, det uppger polisen. Olyckan skedde vid 22-tiden när en personbil krockade in i den A-traktor som pojken färdades i. Igår bekräftades gripandet av den svenska journalisten Joakim Medin officiellt och han anklagas för deltagande i terrorstämplade PKK och för att ha förolämpat Turkiets president. Det rapporteras också att han ska ha flyttats till ett högsäkerhetsfängelse. Enligt Andreas Gustafsson är chefredaktör på Dagens ETC och han menar att gripandet av Medin är politiskt.
Sammantaget kan man väl säga att det här handlar om politik och väldigt lite om juridik och sakfråga. Det är min bild. Det är ju absurda anklagelser utifrån journalistisk rapportering om den kurdiska frågan om oppositionsarbete i Turkiet, så extrapolerar man då en PKK-koppling. Det här med Erdogan-dockan Stockholm 2023. Ja, Joakim Medin var på plats i egenskap av journalist.
Mikael Sahlin är tidigare Sverigeambassadör i Turkiet och säger att anklagelserna påverkar möjligheten till frigivning.
Det finns ju aktiviteter på 2 nivåer. Det ena är liksom den konsulära nivån, att då vår personal i Istanbul och framförallt, men också i Ankara, uppvaktar sina motparter och sina kontakter på olika sätt och framförallt ser till att Joakim Medin får den juridiska rådgivning och stöd som han behöver. Men sen är det på den politiska nivån då, och där är det fråga om, tycker jag, vad är det han faktiskt anklagas för närmare bestämt, och det tycker jag är lite ovisst fortfarande, men det påverkar naturligtvis vad den svenska regeringen har för möjligheter att påverka den turkiska motparten i det här fallet.
Reporter Mariana Benjamin Sir. Den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i Tidavtalet kommer riksdagen inte kunna klubba något förslag om det före valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm förklarar varför.
Det är helt enkelt av tidsskäl. Utbildningsdepartementet har ju både tillsatt och tagit emot enormt mycket utredningar på väldigt, väldigt omfattande områden.
Det finns flera brännande frågor som hör ihop med det här att införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval. Det handlar inte minst om hur friskolornas köer ska begränsas, där alla Tidöpartier utom Sverigedemokraterna öppnat för att de ska kortas, men partierna skiljer sig åt när det gäller hur mycket. Så här beskrev skolminister liberalen Lotta Edholm i riksdagen 2023 fördelar hon ser med ett obligatoriskt skolval.
Ett obligatoriskt och gemensamt skolval där fler vårdnadshavare gör aktiva val utifrån tydlig information och där urval sker utifrån förutsägbara kriterier, menar jag är det bästa sättet att åstadkomma ett mer rättvist och välfungerande skolval som är fritt från diskriminering.
Men Tidöpartierna är alltså inte färdiga med att tillsätta en utredning än. Och varför det är så, förutom tidsskälet, ger partierna olika förklaringar till. Andra utredningar har varit viktigare, säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Patrik Reslov. Men han tillägger att det nu pågår förhandlingar mellan Tidöpartierna om en utredning.
Våra ingångs
världen är ju nu rätt så kända när det gäller den. Men jag kan inte säga mycket mer än så. Utan den kommer.
Men även om Tidöpartierna skulle enas om direktiven till en utredning så skulle ett färdigt förslag inte hinna genom riksdagen före nästa val.
Katarina Helmersson, reporter. Majoriteten av landets kommuner låter inte eleverna vara med och träna i utbildningar om pågående dödligt våld, det visar Ekots enkät. Däremot har många kommuner låtit elever öva på ut- och inrymning. Florian Saxala går i åttan på Tellusborgsskolan i Stockholm.
Vi började med att blockera dörren med alla bord vi hade. Och så använde vi böcker så att man inte kunde dra ner handtaget på dörren. Vi släckte lamporna och så skulle vi vara så tysta som möjligt och sitta längst bak i klassrummet.
Övningen var inplanerad innan massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro inträffade. Av de 176 kommuner som i olika utsträckning utbildat eller övat inför ett scenario med pågående dödligt våld i skolan de senaste åren har 18 låtit elever vara med enligt Ekots enkät. Däremot har många övat in- eller utrymning med elever och flera kommuner som inte övat på inrymning vill börja med det. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att framförallt utbilda elever från högstadiet och uppåt och att undvika fullskaliga PDV-övningar som kan upplevas som traumatiska utan hellre lära eleverna om fly, sök, skydd, larma principerna och kanske testa barrikadera ett klassrum, vilket den något missnöjde åttonde klassaren Martin Bäckström fick göra på Tellusborgsskolan i Stockholms kommun.
Många tog det inte seriöst liksom alls.
Reportrar Dimitri Lennartsson och Sara Nuder. Den stora dataläckan från appen Sportadmin drabbar inte bara privatpersoner. Även prins Carl Philip och flera politiker på hög nivå är bland de 2 miljoner svenskar som fått sina uppgifter läckta. Det skriver Dagens Nyheter. Läckan visar bland annat att uppgifter över prinsens löpturer och en utlandsresa som prinsen nyligen gjorde. Tony Ingesson, som är lektor i underrättelseanalys, säger till DN att informationen skulle kunna vara användbar för främmande makt. En 19-årig man som dödade sin egen pappa under en psykos släpptes 3 dagar före mordet ut från psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, trots att han uppvisade psykotiska symptom. Det visar en genomgång.